Du lyssnar på första säsongen av en poddserie som släpps varje vecka under 12 veckor. Där jag träffar ledare och entreprenörer. Jag vill lära mig mer om vilka de är, varför de gör det de gör och vad vi kan lära oss av deras kunskap, utmaningar och framgångar. Och mitt namn, det är Johannes Hansen. I veckans avsnitt kommer jag träffa en entreprenör som har revolutionerat IT-konsultbranschen med sitt bolag Nox. Årets vd, årets entreprenör på Dagens Industris lista, näringslivets mäktigaste kvinna. Och nu senast årets grundare i kategorin Stora bolag av Founders Alliance. Hon leder förändringen av en hel bransch, har flera hundra miljoner i omsättning, god lönsamhet och ett kärleksfullt ledarskap. Vi pratar bolagsbygge, drivkrafter, stora besvikelser och vad det innebär i praktiken att leda med kärlek. Välkommen till podden Pernilla Ramslöf.
Tack, Johannes.
Du, hur mår Sveriges mäktigaste kvinna?
Oj! Jag vet inte om jag är mäktigaste kvinnan. Det känns ju väldigt stort det där. Men om du och jag sitter här och snackar och det är mig du refererar till, får jag säga att men idag mår jag fantastiskt bra.
Hur vet man att man mår bra?
Alltså det där tycker jag man känner i hela kroppen. Det är ju både, det där är ju både fysiskt och mentalt. Att man liksom, kroppen svarar, man känner sig stark. Men också att man känner sig så där nyfiken, pigg, alert, kärleksfull.
Just det. Är det en relation till hur andra mår runt omkring dig också? Skulle du säga det?
Ja, men såklart. Visst är det så att man blir påverkad av de människorna som är runt omkring en. Och framförallt kanske de som är närmast runt omkring en. Så om min närmaste kollega mår dåligt, så är det klart att jag... Ja, då blir jag väl lite tyngd av det också.
Mm. Vi har tänkt på hur många sådana människor kan man ha? Alltså vilka är den där cirkeln som ska påverka hur du mår? Förstår jag menar då?
Mm, jag förstår vad du menar.
Så här, om familj, om det är check på familjen, de här är de närmsta. Om de mår bra, mår jag bra. Hur långt tar man den cirkeln? Om du skulle försöka reflektera över dig själv.
Ja, över mig själv. Så jag tror att min cirkel är ganska stor. Men den där tror jag, den är oerhört individuell.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare Collector Bank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Så upplever du att du påverkas mycket av din omgivning? I hur du mår?
Absolut.
Ja.
Och jag är ganska medveten om faktiskt vilka människor jag då vill omge mig med. För att fylla på det jag behöver för att bli mitt bästa jag.
Just det. Starkt. Du, det här priset att vara mäktig.
Mm.
Du har fått många fina priser. Vad är din relation till att bli prisbelönt?
Faktiskt är lite tueggad. För dels så är det ju så att det är jag som får priset. Men i mångt och mycket så är det ju på grund av det jobbet vi gör som ett lag på Nox.
Mm.
Och jag kan ju tycka att det känns lite så orättvist att det är jag som blir prisbelönt fast det är teamet som gör jobbet. Samtidigt så ger det ju enormt mycket kredibilitet till oss som bolag och skapar enormt mycket förutsättningar för att vi ska kunna göra mer bra saker. Så det finns ju mycket stolthet och förutsättningar i det där.
Yeah.
Sen finns det en annan dimension av det också, och det är att jag känner att det är ett ansvar att få just de där det, utmärkelserna. Jag måste använda det där, den där plattformen att göra någonting bra av. Om jag nu är näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör, då är det mitt förbannade ansvar att använda det på rätt sätt för att skapa bra saker i samhället och för världen.
Ja, den är tung, kan den bli.
Ja, men lite tung, men... Den är ganska cool också faktiskt.
Ja, verkligen. Ja. Kan vi prata lite grann om makt då?
Mm, kan vi.
Vad betyder makt för dig?
Jag tycker makt, ordet makt, tycker jag är relativt negativt. Har negativ klang. Man tänker så här, maktmissbruk.
Mm.
Så. Men makt är ju någon, en, med makt har man också förmåga att förändra. Så, men det är väl så med alla saker. Det finns liksom den positiva och den negativa sidan av det. Och det är hur man väljer att använda makten man har fått som gör om den blir positiv eller negativ.
Ja. Yeah. Så när du då inser att priserna ger inflytande och makt, hur har du slash ni tänkt på att ni ska nyttja den?
Det är faktiskt för att göra skillnad. Det är 100% så. Och ju, helt ärligt, ju fler såna här priser jag får, desto större blir den för mig bördan eller möjligheten.
Mm, förstår. Så ska vi börja med lite nyckeltal för att få ett perspektiv på vad du befinner dig i för värld. Hur mycket kapital har ni tagit in?
Inget kapital.
Betyder det att du är den enda ägaren?
Nej, utan vi var tre som grundade bolaget. Vi var två som drog upp det till ungefär 100 miljoner.
Mm.
Men sen så när en av parterna skulle göra lite annat i livet.
Just det.
Då så sålde vi hans aktier och tog då in en extern aktör.
Mm. Hur många konsulter sätter ni i jobb?
Just nu har vi väl knappt 400 konsulter i uppdrag just nu. Så det är ungefär 10% knappt av, eller lite drygt 10% av det nätverk som vi har av egenföretagare.
Mm. Snyggt. Hur mycket omsättning har ni och hur stor vinst?
Vi kommer omsätta i år cirka 570 miljoner. Och gör väl en vinst på i storleksordningen 25 miljoner.
Wow. Hur många timmar jobbar du i veckan?
För många.
Har du någon uppfattning? Tänker du på det som, liksom, som koncept? Räknar du det ens?
Nej, jag räknar absolut inte. Men sen, och jag kanske... Så här, fysiskt jobbar i snitt 60 timmar i veckan. Men sen så jobbar man ju tyvärr lite mer än så. För att man som tänker på saker och ting. Och man är väldigt, jag är väldigt involverad och engagerad i jobbet.
Är det tyvärr, när du sa det, tyvärr så tänker man mer? Finns det en känsla om att man skulle jobba mindre?
Jag tror att man blir egentligen bättre om man har lite mera balans. Jag har lite för lite tid, just nu har jag lite för lite tid för Pernilla. Och jag tror att jag skulle bli en bättre på jobbet om jag skapade lite mer tid för Pernilla.
Fattar. Mm. Hur mycket tjänar du i månaden?
90 000. Yeah. Vilket är mycket pengar såklart. Men i förhållande till hur många timmar jag lägger på jobbet och hur mycket ansvar jag har, så kan man ju tycka att det är... Ja, men ja, det var det.
Jag tycker det är för lite. NPS i NPS. Mäter ni sånt?
Nej, vi har inget mätetal på det. Men däremot så är det oerhört centralt för oss.
Alltså nöjda kunder och nöjda medarbetare.
Ja.
Mm. Hur skulle du säga att ni mäter istället?
Vi har så här one-on-ones med våra medarbetare minst en gång i månaden. Vi pratar väldigt mycket om det centralt i vår verksamhet. Hur vi mår. Vi har mål på det för året. Där vi både liksom mål på liksom, ja, men, hälsa, på innovation, på utveckling. Ja.
Men om ni inte använder de nyckeltalen då, så har ni andra istället?
Ja, vi har andra nyckeltal.
Just det, jag fattar. Vad är en sån? Så att jag kan förstå vad ni mäter istället när det kommer till hur personalen mår till exempel.
Ja, men det är ju hur mycket, alltså vi har det som ett specifikt mål och vi, och det, men det är inga så här fysiska mätningar, utan det är ju liksom att vi, liksom, vi har samtal och vi känner av och vi pratar om det och men vi har mål på att göra aktiviteter och det mäter vi och säkerställer att vi gör de aktiviteterna.
Mm. Ja. Fattar. Hur många personer i ledningsgruppen?
4 i ledningsgruppen, inklusive mig själv.
Vilket nyckeltal är du själv mest nöjd med?
Jag är mest nöjd med våran alltså nettomarginalen. Våran EBIT är mest nöjd med. Att vi kan, det är ju en lågmarginalprodukt vi håller på med.
Yeah.
Men att vi lyckas hålla en ganska bra bruttomarginal och att vi håller kosten i kontroll.
Och varför är man mest nöjd med det? Så att jag förstår hur du tänker på verksamheten.
Ja, men det är en sund verksamhet. Jag tror att det är oerhört viktigt att man har en hållbar och sund verksamhet. Både för sina medarbetare, för sina kunder, för alla konsulter i nätverket. Att vi skapar förutsättningar för att vi ska kunna växa och utvecklas. Och då är det. Det är ett mått på att faktiskt man har en bra affär. Och det är ett mått på att vi gör bra saker också. Hade vi blivit utmanade på marginalen, det betyder att vi inte faktiskt levererar något värde. Varken till våra kunder eller till våra konsulter. Så att det är många saker i det där. Det är ett kvalitetsmått och det är ett nöjdhetsmått.
Förstår. Mm. Så om jag får zooma ut utifrån det då och sen ställa dig frågan, hur ser du på ditt uppdrag just nu? Vad är det du gör? Alltså hur navigerar du i liksom din uppgift? Jag kan tänka mig att den förändras över tid liksom, från en uppstart. Att den är pådrivande på något sätt. Sätta ihop teamet kanske i en viss fas. Och sen kommer du till, var är du nu liksom, i den där resan? Hur ser du på vad du gör?
Jag tror att min viktigaste uppgift just nu, det är att vara väldigt mycket lokomotivet.
Ja, okej. Okay. Och det innebär någon typ av kraft i det också?
Ja.
Att trycka på, är det så? Eller dra?
Att vara kraft.
Ja.
Och även kanske den som vågar gå först.
Mm. Ja. Hjälp mig att förstå då, vad går du först i nu? Eller vilken terräng är ni ska in på?
Det som jag... brottats med, det som vi har varit en av våra saker som vi har hållit på med mest här nu under de senaste 2 åren, så är det ju hållbarhet inom IT.
Okej, okay, yeah. Ja.
Och det är ju en ganska obruten terräng där vi ser att men här finns det jättemycket saker som vi kan göra skillnad inom. Och här känner jag att jag behöver verkligen vara det här lokomotivet som drar.
Hjälp mig förstå det. Hållbarhet inom IT. Kan vi vara där en liten stund? Så att jag kan, som inte är då insatt i den terrängen och förstår vad hållbarhet IT är.
Ja.
Hur skulle vi förklara det?
Ja, men, vi har ju länge sett på IT som möjliggöraren för hur vi ska utveckla våra affärer. Hur vi ska bygga nya affärsmodeller. Hur vi ska effektivisera. Men det finns ju såklart en baksida även på det här. För all digitalisering använder hårdvara och all digitalisering använder energi.
Mm.
Och ju mer vi digitaliserar, desto mer hårdvara, desto mer energi förbrukar vi.
Yeah.
Idag så producerar världen 57 miljoner ton elektroniskt skräp varje år.
Mm.
Det är lika mycket som all sten i kinesiska muren väger.
Oh.
Och vi producerar, vi använder energi som motsvarar ungefär det som flyget släpper ut i koldioxidutsläpp. Och med den teknikutveckling som vi har idag, vi lever ju i en tid och en värld där liksom det fullkomligt accelererar. Och framförallt nu med AI, så det här utmaningen kommer bara bli större. Och därför måste vi börja också tänka på hållbarhetsaspekten i IT-branschen.
Just det. Så en del i det är, så jag förstår, första steget är utbilda eller bli medveten om att det
skapa
ens är
insikt.
Så. Ja, ja. Ja. Och översättningen sen då blir, så hur kan man, om man nu vill åka med på digitaliseringståget, liksom, förhålla sig till det då på ett hållbarare sätt?
Ja,
ja.
Precis.
Kan du hjälpa mig som företagsledare att förstå, vad är ett par beslut eller liksom konkreta exempel på en förflyttning vi kan göra där vi tar ansvar i större utsträckning för det?
Och här finns det ju tusen exempel på saker man kan göra.
Så ge mig några sådana här så att jag blir väldigt specifik.
Till exempel sådär, ja men hur många skärmar ska vi ha på vår arbetsplats? Skärmar är någonting som är enormt både energiförbrukande och resursslöseri liksom så. Eller resursförbrukande.
Yeah.
Så är liksom, ska man tycka att det är okej att alla utvecklare ska ha två skärmar? Ska vi, nu när vi har en hybridmodell vad gäller arbetsplatsen, ska man liksom då ha även skärmar hemma och sådär.
Mm.
Det är en typisk sån som man verkligen kan fundera på. Hur hanterar vi lagring av all data? Idag så använder vi ju molnet väldigt mycket som en soptipp i mångt och mycket. För molnet, det vet man ju att det är såhär, ja, man slänger upp det, det är
just
borta.
Det, molnet,
man
ser det, man ser energi, det.
Ja, det är ju hårdvaror, servrar, det är energiförbrukning, det är allt det där. Och att vi faktiskt börjar fundera på hur vi hanterar, lagrar data. Men, och här finns ju hur mycket exempel som helst på hur vi kan tänka annorlunda. Och jag tror bara att vi behöver göra det faktiskt att ta med oss hållbarhetsaspekten. Att vi inte bara tittar på tid, kostnad och kvalitet när vi utvecklar våra system. Utan också titta på vad blir den mest hållbara lösningen.
Mm. Och i huvudsak nu då som lokomotivet så är du inne i någon form av utbildande fas här.
Både utbildande fas och att få med oss så många organisationer som möjligt. För det är fler organisationer som har bryr sig om den här frågan, desto bättre kommer vi vara för klimatet.
Just det. Varför skulle du säga att ni är så framgångsrika?
För att vi är superduktiga på relationer.
Wow. Ja. Okej. Okay. Och hur tar det sig i uttryck? Jag är intresserad av den relationsaspekten och jag vet hur peppad du är på och hur drivande du är i liksom ledarskapet.
Ja.
Hur tidigt skulle du säga att du började förstå att du var bra på relationer?
Ja, men det förstod jag nog när jag pluggade på teknisk. Förstod jag nog att jag var bra på relationer. Så typ 20-årsåldern.
Och när blev det tydligt för dig att det ska jag använda för att bygga affärsverksamhet?
Och det var ju långt senare, såklart. Men så det har ju nog blivit mer tydligt nu, kanske senaste liksom, 10 åren.
Mm. För du har startat flera verksamheter.
Mm.
Och drivkraften av att starta verksamheter, den kom tidigare än insikten av att du är bra på relationer.
Ja, absolut.
Ja. Mm. Så vill du ta mig igenom berättelsen om varför det är svårt att starta verksamheter? Det är jobbigt. För de allra flesta.
Ja,
varför gör man ens så? Vem var du?
Nej, men,
och vem blev du?
Ja, men och jag, det där kommer jag tillbaka. Det där är långt tillbaka. Det där är ju barndomen. Så jag har alltid varit en sån här experimenterande person. Jag älskade Lego, jag älskade experimentlådor.
Yeah.
Det är så här, bygga grejer, hitta på. När jag var liten ville jag bli uppfinnare. Och mina föräldrar sa alltid så här, ja, såklart, du kan göra det. Så jag trodde när jag var liten att inte världen inte hade några gränser.
Mm, fantastiskt.
Ja, men det var helt fantastiskt. Och jag var helt, jag ville vara första kvinnan i rymden och så här. Jag hade jättekonstiga, så här, jag tänkte jättemycket stora tankar.
Mm.
Och blev helt liksom gränslös i de där tankarna.
Yeah. Vad fint ändå. Va?
Ja, men det var, och det där önskar man på något sätt att alla barn skulle få det där lilla pillret.
Mm.
Men så för mig har det inte... Liksom, det där har aldrig varit någon grej. Att, så här, jag har aldrig sett några hinder i någonting. Och jag kan ju vara lite så Pippi Långstrump, liksom så här, det där har jag aldrig gjort, så det måste ju gå hur bra som helst.
Det finns med sig så tidigt. Liksom.
Ja, men det finns så tidigt.
Men var det då alltså på grund av att du byggde Lego och du blev så uppmuntrad, att det var liksom inte en fråga om man skulle starta, alltså det var svårt med att starta verksamheter, utan det var snarare om man vill göra någonting så gör man det.
Ja, precis så.
Ja, jag fattar. Mm. Och vad har det varit för projekt du började med tidigt för att ge någon typ av bild eller ge mig någon värld? Vad kom du igång med?
Ja, men sådär, det som var någorlunda mera än någon form av riktig verksamhet, det var att jag och min lekkamrat hade en cateringverksamhet när vi var på, pluggade på KTH. Så vi stod hemma i mitt kök och kokade grejer. Liksom, och,
Och
det var så. Vi blev utnämnda till att vara klubbmästare på den svenska bergsmannaföreningen. Ja. Och så inser vi att men det här skulle vi kunna liksom göra någon affär av och liksom leverera till andra och sådär. Mm. Så gjorde vi det bara. Vi hade ju hur kul som helst.
Ja. Men då fanns pengar med i bilden?
Mm, då fanns det pengar med i bilden. Ja. Mm.
Och när föddes det? Så här, att bli helt uppmuntrad och tänka allt är möjligt. Och sen kommer det här med att allt är möjligt innebär också att man skulle kunna tjäna pengar på att göra saker.
Ja, men det som var grejen med den här, det var att vi var inte så bra på att ta betalt. Och så hade vi en grej av att sådär, ja, men för varje sånt här gig vi gjorde, då så bestämde vi oss för att vi gör av med pengarna en dagen efter.
Mm-hmm. Yeah, okay.
För det är när man är student så vet du, så helt plötsligt har du 1000 spänn, det är hur roligt som helst sådär. Det kan man gå upp till. Men sen så blev vi ju bättre och bättre på att tjäna pengar, till slut blev det ganska jobbigt att göra av med pengarna dagen efter. Och då insåg vi att oj, vi kanske har en verksamhet här.
Förstår. Det är också en väg. Och sen så från det då har du också fått, vilket är fantastiskt, så dels uppmuntran där, komma igång med någonting, känna att det här, jag kan vara bra på att tjäna pengar också.
Mm.
Och det kan vara roligt på något sätt.
Mm.
Vad blev det sen då? Vilka fler typ av verksamheter? När kom känslan, det här borde jag ju göra ännu större eller ännu mer av? Direkt bara av det. Medvinden är att det gick bra.
Ja, men och det var... Så jag och en tjej drev ett AI-bolag som vi startade år 2000. Och det var ju helt galet, fast man inser ju nu, alltså det där, det var ju...
Vad var AI då?
Ja, men då var ju, och då fick man inte ens, då var det omodernt att säga AI, utan då fick vi prata om intelligent agents, så IA istället.
Mm-hmm.
För AI hade ju funnits redan på 50-talet, liksom med expertsystem och sådär. Så att, och så det var nog egentligen ingen som riktigt fattade, och knappt vi själva heller, vad vi höll på
men
med.
Men vad var affären då?
Och då var affären att vi skulle automatisera systemutvecklingsprocessen.
Aha.
Så,
hjälp mig bara nu så att jag förstår, från catering då till automatisera systemutvecklingsprocessen.
Vad hände däremellan?
KTH hände.
Ja, men KTH hände och då pluggade jag materialteknik.
Mm.
Så jag höll på med alltså, stål, plast, keramer, materialprovningsprocesser. Det där höll jag på med.
Mm.
Typ knappt 3 år. Men då, sen var ju alla lekkamrater i IT-branschen.
Yeah.
Och det verkade ju jättemycket roligare.
Alla lekkamrater. Vad gjorde de då? Eller då kände du dig ensam i det?
Nej, men då kände jag mig att det verkar ju roligare än att hålla på med de här liksom, stålbranschen och materialteknik sådär. Så då, men jag kunde inte ett piss om IT då faktiskt.
Yeah.
Och det var ju på den tiden de tog in vad för skit som helst. Så då började jag på VM-data som projektledare.
Yeah. Okay.
Men som sagt, jag hade knappt haft en egen dator. Det var jättespännande faktiskt. Men jag var oerhört nyfiken och ställde 1000 miljarder frågor.
Yeah.
Och var duktig på relationer. Så det gick ganska bra för mig i projektledarrollen. Och sen var jag inne i det där svängen. Så jag lärde mig ganska snabbt.
Och det är det som leder till att du tänker AI?
Ja, men och egentligen så tänkte ju inte jag så himla mycket AI då, utan det var egentligen hon som är nu en av mina bästa kompisar som hade tänkt det. Utan jag kom in och liksom, det var mer att vi blev introducerade till varann, jag och hon.
Mm.
Och så det var...
Åkte du med?
Ja, så, och så åkte jag. Och så, jag hade en annan idé. Mm. Och så mergeade vi lite ihop det. Och så bara så här, men vi blev kära i varandra, hon och jag då. Två heterosexuella kvinnor blev kära där någon dag innan påsk år 2000. Och så bara så här, fasen, vi gör det tillsammans.
Mm. Vad härlig energi jag får av den här liksom äventyret till liv som du beskriver. Skulle du se på det så? Som att det hände. Mm. Och så ser det där, tycker du om det, fortsätter med de här sakerna. Och ja, det är en väldigt fin berättelse ju.
Ja.
Känsla av upptäckarglädje eller något sådär.
Ja, men vad härligt att se det så. Ja, men, yeah. Och så är det nog för mig. Jag är inte så himla sådär planerande, utan jag är ganska mycket ja-sägare.
Det är ändå en förflyttning då till att starta Nox, antar jag.
Ja, men och det var ju sen när, för det som hände med det här AI-bolaget, vi blev uppköpta, vi var kvar i koncernledningen i det där bolaget. Men sen så, alltså var det egentligen, det var kanske två saker som jag kände att men, det här kan inte jag fortsätta med.
Mm.
Och det ena var att det blev lite för mycket makt på det negativa sättet som jag inte mådde bra i det där.
Du kände att du fick en makt eller andra människor började...
Det var den typen av kultur i den organisationen.
Yeah. För det gick bra i den också.
Absolut, ja, men det gick bra, absolut.
Och då började det bli en sån känsla.
Ja, jag kände inte att det där var jag längre.
Mm.
Och sen reste jag oerhört mycket på den tiden.
Yeah.
Och så den andra parametern av det där, när jag kände att jag måste göra något annat, var att min då 7-åriga son ställde en fråga och bara sa till mig, men mamma, är det här din sista resa? Då var jag på väg till Kanada. Det var augusti. Jag hade 15 resor planerat som jag visste om resten av året. Och det var lite hjärtskärande. Då kände jag att så här, ouch, det här ska jag nog inte hålla på med. Jag måste göra något annat. Så då bestämde jag mig. Och då fanns det inget alternativ att göra något annat än att starta något bolag. Utan det var ju bara...
Men du hade ändå den resan till att mer och mer känna dig som ledaren eller den som själv på något sätt ska ta initiativet till att göra saker.
Ja, men det gjorde jag, absolut.
Ja. Mm. Och den uppstarten av Nox, hur såg den ut i ett par stycken? Varför
ja, det men, och då var
de
ju...
som du gjorde det med?
Ja, nej, men och då var det... Om man tittade i konsultvärlden, jag hade ju varit i den världen, så hade det vuxit fram då, från egentligen ganska så traditionell konsult och stora konsulthus med många konsulter och resursverksamhet och sådär. Så hade de här mäklarna börjat växa fram. E-work hade grundats.
Yeah.
Och då såg vi att men här finns ju liksom så här, vänta här nu, var är relationen?
Mm.
För det är ju på något sätt det som gör, när man jobbar med kompetensförsörjning, så är det ju en människa för mig. Det är ju inte treställiga förkortningar på ett CV. Och det hade ju e-work på något sätt gjort det till. Att kompetensförsörjning handlar om att mappa treställiga förkortningar. Medan den här världen med liksom traditionell consulting, där är det ju människor.
Mm.
Och då insåg vi att, men vänta här nu, det här skulle man kunna göra som kopplar ihop det bästa av två världar. Där man har en väldigt stor leveranskapacitet. Och där man inte måste sälja Kalle eller Stina eller Mohammed som sitter på bänken. Utan vi faktiskt kan välja den som är bäst för uppdraget. Men vi måste jobba med människor. Och det vi måste göra det är att vi måste skapa relationer till de här människorna. För det är då faktiskt vi kan... Inte bara sälja treställiga förkortningar, utan vi kan sälja en personlighet, en passion, en drivkraft, en bakgrund som skapar värde på riktigt.
Den där är ju väldigt intressant, den kärnan du är inne på där. Därför att vi befinner oss ändå i någon typ av automatiserande värld nu.
Mm.
Där vi tänker i större utsträckning på att vi ska hitta ett par förkortningar på en profil och så ska vi matcha. Liksom. Mm. Även när det kommer till dating. Liksom.
Mm.
Och algoritmerna jobbar för att matcha på olika sätt.
Mm.
Och det du såg framför dig då var
vi måste ha en relation i det här. För det handlar om kultur, det handlar om värderingar, det handlar om att vara duktig på att känna kemin mellan några eller någon.
Mm.
I och med intelligentare system, skulle du säga att du fortfarande står lika starkt för att det är så idag? Eller börjar vi bli bättre på att automatisera även relationsprocessen?
Jag tror att vi kommer att bli bättre på att automatisera relationsprocessen. Men det finns ju också fortfarande ganska mycket liksom mänskliga förmågor som är svåra att, att automatisera. Så här, empati, nyfikenhet. Hur hittar du det i en person?
Just det. Mm. Och det är den stora egentligen, det stora värdet som du menar på att ni levererar.
Ja, ja men det, vi levererar ju en person.
Yeah,
yeah. Sen är jag övertygad om att vi i större utsträckning, även vi kommer att använda, ta hjälp av systemstöd för att kunna bli effektivare. Men jag tror att komponenten med relationen kommer att vara ganska, åtminstone långt bort. Så vi ser inte idag, jag ser inte idag, något system som kan ersätta det.
Mm. Hur ser du på framtiden för den här gig-ekonomin? Först kan vi kan förklara vad gig-ekonomi är och sen, vad är den på väg någonstans?
Ja, och då måste vi backa lite om vi ska förklara gig-ekonomin. För gig-ekonomin uppstod ju i USA efter Lehman Brothers-kraschen när folk blev av med jobbet.
Yeah.
Och gig kom ju från musikbranschen när man gör en spelning, man tar ett gig.
Jag älskar ordet gig för övrigt. Av någon anledning.
Ja, ja, men, yeah. Ja, jag gillar också ordet gig.
Yeah.
Och då var det ju så att folk var tvungna att ta gig för att få upp försörjningen. Det kunde vara att liksom servera kaffe eller köra ut någon matlådor eller vad det var. Sådär.
Yeah.
Så det är därifrån gig-ekonomin kommer. Så egentligen så har den ju haft ganska mycket negativ klang.
Just det, för det var en konsekvens av att det var problem.
Ja, men precis. Och det var ett måste. Folk var tvungna att göra på det sättet.
Yeah, yeah.
Sen när gig-ekonomin kom till Sverige, när man började kalla det för gig-ekonomin, det här var ju någonstans 2016, började man prata om gig-ekonomin i Sverige.
Yeah.
Då har vi ju en helt annan version av det. Så då, i alla fall primärt, så var det ju så att det var ju white collar jobs.
Mm.
Journalister har varit giggare i alla tider, mer eller mindre. Folk giggade frivilligt och man giggade på heltid. Så gig-ekonomin i Sverige är ju något helt annat än gig-ekonomin i USA och i England för den delen. Nu har vi ju en annan, vi har ju lite mer av den lägre liksom, gig-ekonomi i Sverige. Vi har, det är mer Fodora och tipptapp och sådär. Man ska göra små saker.
Så att,
det är liksom lite bredare spektrum av vad gig-ekonomin är och hur vi ser på den. Och idag så tror jag att man mer pratar om det som lite mer negativt än vad man gjorde 2016 när vi började prata om det i Sverige.
Så nu har man börjat prata om det mer negativt i Sverige?
Ja, jag skulle säga att det är mer negativt i Sverige idag än vad det var.
Och anledningen blir då utifrån liksom samhällets kontext, vad då? Just det, och det är från de nya då jobben.
Ja, precis. Fodora och det här man då ser på att... Ja.
Arbetsförhållandena.
Ja, liksom. Precis. Och att det inte finns så mycket trygghet och det inte finns...
Och skulle ni säga att du ändå är en del av den?
Ja, det skulle jag säga att jag är.
Yeah.
Vår verksamhet handlar primärt om egenföretagare. Det är ju kärnan i Noxo, är det ju 3000 egenföretagare.
Just det. Och uppsidan, eller man säger det positiva med den, skulle ju då kunna vara möjligheten till flexibilitet eller frihet eller möjligheten att jobba med det som man tycker är kul för stunden och mer då kanske till och med orientera sig så som mångas intressen funkar. Av att nu är jag jätteigång på det här. Ja. Vad kul är ett sånt jobb under en tidsperiod.
Ja, absolut.
Ja.
Och det är ju den avgörande faktorn för att bli egenföretagare. Om man tittar på vad drivkraften är att bli egenföretagare så handlar det ju exakt om det. Det handlar om flexibilitet.
Ja.
Att styra sin egen tid.
Mm.
Att jag kan ta 10 veckors semester på sommaren tillsammans med mina barn.
Mm.
Att jag kan jobba andra dagar i veckan. Jag kan styra den där tiden. Jag kan styra min ekonomi på andra sätt. Medan ibland i i media och i politiken så pratar man om att man ska lura staten på pengar. Men det är ju inte det som är drivkraften för
övervägande
majoriteten av egenföretag.
Om man ser det som det, som du var inne på nyss, eller att man utnyttjar vissa eller arbetskraft för att man inte kan ge dem mer trygghet än så, eller vill ge dem mer trygghet.
Exakt.
Och uppsidan åt andra hållet är möjligheten till frihet och flexibilitet. Ja,
ja.
Förstår. Mm. Och hur ser du, om man säger framtiden då, var är vi på väg någonstans, skulle du säga, från ditt perspektiv?
Ja, men jag är övertygad om att vi kommer behöva en ännu mer flexibel arbetsmarknad.
Yeah.
För det är ju så att men den kompetensen som företagen har idag, det är ju inte nödvändigtvis den kompetensen man behövde liksom för 5 eller 10 år sedan. Och liksom, kommer inte vara den kompetensen man behöver om 2 till 5 år.
Yeah.
Så där, vi har större behov av flexibilitet på arbetsmarknaden.
Mm.
Och då tror jag vi behöver skapa förutsättningar för det på ett mycket bättre sätt.
Yeah. Och vad är ett exempel på det? Till exempel, så du kan rekommendera då att en verksamhet som kanske ser framför sig att den skulle anställa x antal personer i en funktion istället kanske ska ta en del giggare för att kunna vara mer flexibel över tid.
Ja, vara mer agil.
Ja, jag förstår. Jag förstår. Och där på ett sätt då så är ni även då, eller du, ett lokomotiv i det att försöka uppsidan för er ekonomi.
Ja, absolut.
Ja.
Det är vi.
Mm. Någonting som jag blir väldigt nyfiken på då när det kommer till relationer, om vi ser relationer som kärnan, det är kärleksfullt ledarskap.
Mm.
Vill du berätta vad kärleksfullt ledarskap är för dig?
Det där är min typ favoritfråga, så jag skulle ställa den.
Jag har fångat din favoritfråga. Ja. Jag är nöjd med mig själv.
Ja.
Vi kör på den. Yeah.
Nej, men det där är ju, kan ju vara lite kontroversiellt att prata om kärlek när man pratar om i en affärskontext.
Mm.
Men för mig så handlar ju kärlek om att vilja göra varje enskild individ till sitt absolut bästa jag.
Mm.
Det är på något sätt grunden i det där. Att jag genuint
just det.
Vill dig väl, det är ju kärlek.
Ja.
Det handlar ingenting om liksom något sexuellt eller liksom någon fysisk beröring.
Yeah, yeah. För det kan jag tänka mig att...
Att man tänker...
Det är också ett speciellt att lansera begreppet, eller hur?
Ja, alltså absolut.
När uppkom det? För jag vill gå igenom de här liksom stegen som har lett till självförtroendet i det du har också.
Mm.
Och liksom impacten det får.
Mm.
Men när insåg du att så här, förflyttningen från relation då, och jag är bra på relationer, jag ska bygga bolag kring relationer. Och sen ska jag måste formulera det här. Vad är det vi gör? Eller jag gör? Eller vad tror jag på?
Mm.
När skrevs det på whiteboarden första gången? Om du vill...
Det som hände, och det är ju faktiskt en väldigt specifik händelse.
Yeah.
Det var att vi var på en resa tillsammans med ett gäng konsulter.
Mm.
I Franciacorta i Italien. Och så hade vi lagat mat tillsammans och vi satt i ett chambre separé och käkade middag. Och så skulle vi skåla.
Mm.
Och istället för skål så sa jag amore. Och då svarar alla amore.
Stark scen.
Ja, det var en stark scen. Och på något sätt så... Var det där då som vi insåg att men shit, det är ju det här det är. Alla vi är här för att vi tycker om varandra, vi vill hänga med varandra.
Mm.
Ingen gör det här för att man måste.
Just
för
det.
Alla var egenföretagare. De har själva valt att vara där. Och då så blev den här insikten att men det är det här som är grejen. Och sen började vi faktiskt då, sen gjorde vi ett värderingsarbete på Nox och det alla pratade om utan att vi själva insåg det, det var på något sätt kärleken till varandra, kärleken till det vi gör, kärleken till att vilja förändra. Det var någon i gänget som sa så här: fasen, jag skulle kunna bära gatsten bara jag får göra det tillsammans med er.
Wow.
Och då är det så här, men vi gör det för varandra.
Yeah.
Inte för att det står i en jobbeskrivning eller jag får en viss peng för. Utan jag gör det här för jag vill göra det tillsammans med dig.
Mm. Och då började konturerna av...
Och då började konturerna av det här. Så då... Då formulerade vi de värdeord som vi har idag, vilket är kraft, mod, ansvar och amore. Och sen så började vi också beskriva det och prata om det officiellt och medialt.
Mm.
Och kanske det som fick liksom den största så här, impacten medialt. Så jag skrev en krönika i Veckans Affärer 2018 som hette Att leda med Amore som värdegrund. Där liksom kärnbudskapet var att vi är övertygade om att framtidens ledare eller liksom det framgångsrika ledarskapet, det är de som ger kraft och kärlek till andra.
Mm. Jag tycker att det är häftigt från flera perspektiv. Dels då berättelsen om när ni fångar upp det och känner det. Men det är också modigt, skulle jag säga, att sen formulera det och kommunicera det. Men jag tycker att det är intressant att få höra dig säga, är det modigt? För att nu när jag lär känna dig bättre och tänker på äventyret du är på, eller hur? Och vad du tar dig an eller kastar dig in i, så känns det också som att det kan komma bara rakt ifrån att så här, det är klart att det är det här. Nu gör vi det. Inte då, om det blir frågeställningen då, har det varit mer tankekraft inför, vad kan det här eventuellt få för konsekvenser? Eller hur förhåller sig folk till det? Och hur ser man på det här? Eller var det bara, det är ju det här, nu kör vi.
Och det är ju det senare. Det är ju det här, nu kör vi. Men där, och då kan vi egentligen toucha på, så här, för mig så är det oerhört viktigt när de här två sitter ihop.
Mm.
Så här, tanken och känslan. Och det är ju jättemånga gånger så här, när man tänker så här, jag vet att det här är rätt, men jag känner det inte. Mm. Och då funkar det inte för mig. Jag kan inte ta beslut, jag kan inte så. Och ibland är det ju så där, och det är ganska ofta för mig, för jag är en så här känsloperson, att jag känner saker och ting.
Mm.
Så här, jag känner att fan, det är något som går och morrar, men jag kan inte sätta, jag hittar det inte liksom. Vad är det jag känner?
Mm.
Och sen helt plötsligt, och det kan ta en timme, det kan ta en dag, det kan ta en vecka, men sen känner jag så här, nu vet jag vad det är. Nu vet jag vad det är jag känner. Och då blir det tydligt, då kan jag så här, nu vet jag vad jag ska göra. Men just för det gällde Amore, då satt ju de här massmack, så satt de ihop på en gång.
Ja, starkt och värdefullt, tänker jag, för någon som funderar på hur man ska navigera i det där, när man känner att någonting är väldigt rätt. Och att när det sitter ihop så är det en bra kompass.
Mm. Mm. Och att ge sig själv den där tiden och processa det och bara ha tilliten till att jag vet att jag kommer koppla ihop dem. Bara jag ger mig själv den där tiden att bara få låta det hända.
Det du är inne på nu när det kommer till tillit blir också värdefullt för mig att dubbelklicka lite grann på. Det är ju ditt förhållningssätt som du beskriver där, som jag också känner är starkt ju. Hur länge har du levt med det?
Ja, men förmodligen har jag levt med det hela livet.
Ja.
Fast man inte riktigt har kunnat så här, sätta ord på det eller förstå det. Det är det som är härligt. Man är liksom på en utvecklingsresa som människa som jag hoppas aldrig tar slut.
Ja. Skulle du säga att du har ett bättre självförtroende i den idag?
Absolut. Absolut.
Så det är lättare att göra en sån där. Det är det här jag känner och tänker, vi kör idag än det kanske var för 10 eller 15 år sedan.
Absolut.
Mm. Häftigt. Ja, det är ett element av ledarskap också som är väldigt starkt. Så då tänker jag att vi tar nästa steg i den som är, så när du började kommunicera den då, fick du någon backlash?
Nej.
Wow. Du förstår min känsla.
Ja, men, så här, absolut.
Vad menar man egentligen med det då? Och så kommer vi till den här gränsen som du var inne på. Intimitet och kärlek. Vad är vad här?
Ja, men, och det som hände... Ja, men först så var det på något sätt som att så här, det blev något befriande. För väldigt många bara så här, åh vad härligt, det här har jag tänkt på jättelänge. Att man kan kommunicera kärlek. Så det hände först. Precis. Och det plötsligt var jättemånga som tyckte att det var toppen.
Yeah.
Men sen är det klart att det kommer ju de här som är så här kritiska och bara så här, ja men så jävla flummigt. Vad är det där för någonting? Och vad just betyder det där? Och,
ja. För nu har du även utbildat i det och du har gjort liksom insatser kring det.
Ja,
vad blir responsen då där du säger, nu ska jag utbilda er i kärleksfullt ledarskap?
Ja, nej, men och det
vad är
lite...
stämningen de första minuterna? Är det krispigt?
Ja, men och det beror på vilka man möter. Men det finns ju definitivt sådär kritiker som har, du vet, såhär, vad är det för jävla flum? Och som också, med... också vill sätta andra ord på det. Så här, men kan vi jämställa det här med respekt? Bara, nej. Nej, det är kärligt.
För vad tänker du då av att ha lärt känna människor över tid? Att de menar med det?
Ja, men jag tror att det finns en osäkerhet liksom, på förmodligen den där gränsen. Så här, när kliver jag för nära en annan människa? Och betyder det att om jag nu kommunicerar kärlek, betyder det att jag måste liksom...
krama vara, personen?
Ja, exakt. Yeah, eller yeah. På något sätt, ja, mer eller mindre älska den här personen.
Ja, ah, just det.
För det är ju en annan sak.
Också värdefull distinktion. Där, ah. Ja. Det är skillnad på att älska någon och driva ett ledarskap med kärlek. Ah, säga det?
Definitivt.
Ah. Mm, och det definitivt. Pratar ni om så man förstår den skillnaden i hela konceptet.
Ja, definitivt.
Ja, ah, fattar.
Nej, men för att kärlek kan ju faktiskt även vara att ta tuffa beslut.
Mm. Nu går du före mina frågor här.
Ja, förlåt. Ja. Ja, förlåt.
Ja, jag vill vara
och såg du att jag direkt blev den här då? Då kände jag så här, visste jag inte vad jag skulle
ta. Men absolut inte, be om ursäkt. Jag vill bara vara kvar lite stund längre
ja.
I det.
Ja.
Som är det, ja, okej. Okay. Så kärlek kan stå för sig själv utan att man måste älska någon i det.
Mm.
Och det kan finnas liksom en hälsosam distans mellan människor fortfarande.
Mm.
Skulle du säga att om man kommer in på ert kontor, för det här är det som blir det mest konkreta för mig.
Mm.
Och har rubriken i huvudet kärlek, skulle man känna att den här arbetsplatsen är kärleksfullare än många andra?
Ja.
Ja. Hur skulle det ta sig uttryck? Alltså vilka beteenden? För det finns ju en sak som jag håller med dig om, som bara är känslan av att så här, det finns en värme här som är väldigt fin. Liksom. Mm. Men finns det också konkreta beteenden som du upplever att man gör lite annorlunda?
Man blir sedd.
Ja.
Och det är, tror jag, väldigt en viktig komponent i det där. Att någon ser dig, någon frågar dig. Så här, hej, vem är du? Vem ska du träffa? Vad kul!
Yeah.
Hur mår du idag?
Yeah.
Det finns den här nyfikenheten att vilja se dig för vem du är. Som man möts av på ett helt annat sätt, tror jag. Och sen så möts man ju av det vi håller på med yeah. Som team.
Yeah. Också roligt med det vi håller på med.
Ja, men
vi
är med varandra.
Så här, och vad håller ni på med varandra?
Det är som en liten sekt som ligger i en liten ormgrop. Ja. Nej, men,
det är den bilden man fick, ja.
Mm. Ja, jag vet. Ja. Ja. Nej, men hur vi är för varandra.
Yeah.
Att vi hjälper med varandra och säger så här, oh, men oj, har du det? Men då kan jag fixa kaffe. Och behöver du hjälp med det där? Eller, oj, jag såg att, oh, hur gick det med det där? Och nu har du en liten fläck på det där. Yeah, du vet, kläden, gå och fixa det.
Vi är närmare varandra på något sätt.
Ja, men vi är sådär, man genuint bryr sig om varandra.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Nu kommer ledarskapsfrågeställningarna då. Så jag ska försöka mappa ut dem här. En är ju, som jag får se hur långt vi kan ta, men jag tycker att den är spännande för din första reflektion på, är ju, hur tar man hand om det här då? Alltså om vi tänker att ledarskap i stor utsträckning handlar om att sätta ihop ett team av människor som ska lösa komplexa problem tillsammans.
Mm.
Och sen då måste man hitta, som sagt, någon form av culture fit. Eller hur? Alltså det vill säga, passar de här människorna in i det här?
Mm.
Och sen ska man ta hand om att det ska vara det som de ska passa in i över tid.
Mm.
Så det finns både kvalificerandet av vem passar in i det här. Men det finns också ett omhändertagande eller bevarande av eller stå upp för. Det här stå upp för eller ta hand om eller förädla eller förfina. den kärleksfulla kulturen. Hur gör du det?
För mig är det centralt att man alltid sätter laget före jaget. Och att allt vi gör stimulerar att vi är för varandra. Allt från hur vi sätter bonusmodeller till hur vi sätter arbetssätt till hur vi bara organiserar oss på jobbet, hur vi sätter ihop grupper.
Mm.
Allt handlar om det där. Att vi hela tiden är för varandra.
Mm. Har det varit tydligt för dig att det är flera människor som inte passar in i det här? Eller har de flesta som du har velat rekrytera eller tagit in i det direkt köpt in på konceptet?
Nej.
Nej, nej.
Nej, och det har varit gånger när vi har rekryterat för att vi har velat utmana oss själva. För vi tänker att ja, men, mångfald berikar. Och så har vi tagit in någon som har utmanat kulturen.
Just det.
Och det har faktiskt inte blivit bra. Så vi vet att mångfald berikar. Vi vet att vi hela tiden behöver utmana oss själva i mer eller mindre i allt vi gör. Men just det här ska det här teamet inte utmanas inom. För det här är det som är kittet. Det är det här som är drivkraften. Det är det här som är smörjmedlet i att vi lyckas som företag.
Mm. En fråga till på det då. Hur lång tid skulle du säga, det är klart individuellt säkert, men det tar att komma in i det här?
Alltså är man nyanställd på Nox, då kan man ju dit på kramar på en gång. Så liksom det är så här, och man vet det.
Du får lov att åka med.
Ja, man får bara åka med.
Hålla andan och hoppa i poolen.
Och så, vad heter det? Men det är ju återigen, det är någonting vi kommunicerar liksom under hela processen.
Mm.
Men det handlar ju också om det här, den här tryggheten som det skapar. Att jag vet att jag är aldrig ensam. Jag kan alltid vara 100% mig själv.
Yeah.
Det finns alltid tryggheten av laget. Vi uppmuntrar att utmana sig själv och att våga göra fel.
Mm.
Vi säger på något sätt att det växer bra i bajs.
Ja, yeah. Okej.
Okay. Vilket det faktiskt gör.
Ja, jag ska försöka bara landa i vad du menar. Ja, jag fattar. Ja. Okay.
Men det är ju så att...
Hur skulle du förklara
ja, men
vad
det
du menar?
Det skiter ju sig. Det gör det ju varenda dag. Liksom, så skiter det sig.
Ett sätt att skapa resilience i liksom, saker som inte går bra.
Ja. Och det är ju så att det är av de saker som skiter sig. Det är det vi lär oss allra mest av.
Yeah, yeah.
Men om vi kan då hantera det tillsammans och känna att fasen, nu skiter sig. Men okej, vad gör vi med det? Hur hanterar vi den situationen?
Yeah.
Och de situationer och de relationer när det har skitit sig, om vi hanterar det på ett bra sätt så stärker det i princip alltid relationerna. Och dessutom ju fler sådana här bajskorvar vi har med oss i
bagaget.
Vad
jobbigt när du säger det ordet. Brukar det vara för många jobbigt när du säger det?
Ja, en del tycker att det är lite jobbigt när jag är så tydlig med vad det är för någonting.
Ja.
Men ju fler sådana vi har, man får bilder. Ju fler sådana vi har med oss i bagaget, desto lättare har vi att möta morgondagens utmaningar.
Yeah.
Och det är bara så att omfamna alla de där bajsmackorna som man får, så. Och om vi gör det kollektivt så blir vi ju bättre och då utvecklas vi som både som individer och som organisationer.
Ja, det är spännande. Det är många dynamiker. Jag försöker navigera i vad jag vill vara någonstans. Autenticitet var vi i också. Jag försöker koppla ihop två saker då. Autenticitet, det vill säga att vara sig själv. Man kan verkligen vara sig själv här. Människor kommer ju från en uppfostran liksom, och har med sig ett bagage in i det. Och sen är de sig själva. Och jag tror att ytan som blir en bra diskussion är, om man ska vara sig själv och vara helt transparent med vem man är, vad man går igenom och det växer bäst i skit. Hur gör man i en kärleksfull kultur för att utmana varandra till att bli bättre? Jag tror att det för många finns en motsats mellan att vara nära någon och att ställa krav.
Mm.
Håller du med mig om det? Att det brukar lätt kunna vara så.
Ja.
Så ju närmare jag kommer dig, ju svårare blir det för mig att på något sätt ställa krav, kanske sträcka upp, om man vill använda sånt gammalt märkligt ord, men det är fortfarande en tydlig bild liksom, eller att så här, jag förväntar mig mer av dig.
Mm.
Och ofta så i ledarskap så upplever jag att många till och med tar en distans till andra människor för att kunna ställa krav på dem.
Mm.
Yeah.
Mm. Ja, men det, jag förstår hur du tänker. Men det är ju också så att ju mer jag tycker om dig, desto mer vill jag ju verkligen att du ska utvecklas och bli bättre.
Yeah.
Och det är ju så att det är enklare för mig, om jag verkligen bryr mig om dig, då vill jag ju gå över den där smärtsamma gränsen. För det är en smärtsam gräns.
Yeah.
Och säga jobbiga saker. Bara säga så här, du luktar lite illa i munnen. Det är ingenting man säger. Så här, du, så här, du luktar lite lökigt.
Jag är inte med på den referensen heller.
Nej, men alltså, ni fattar vad jag menar. Det där är ju skitjobbigt att säga.
Ja, absolut.
Alltså, du luktar svett. Det är man säger inte det till liksom vem som helst. Utan om jag inte bryr mig om dig, så bara så här, varför ska jag... Det är ju asjobbigt.
Du är inte längst bort på spektrat. Frågan är, jag tycker det är en intressant fråga. Om det, om så här,
att vi ramlar ner i kroppsvätskor. Och så här.
Vad snabbt du går dit konstant.
Jag vet
man
det,
får
det
ännu konstigt. Mer den här liksom, ormgrop-sekt-viben när du håller på så här. Jag tänker, det kanske till och med är jobbigare för många att säga en sån sak än det är att ställa krav på någons prestation. Men jag vet inte. Jag tror att den svåra är ju nog att titta någon i ögonen och säga att något jobb de gjorde inte var bra nog.
Jag tror egentligen det är jobbigare att säga personliga saker.
Ja, det kanske är
ännu jobbigare. För då angriper jag ju dig som person snarare än en prestation.
Ja, kanske. Mm.
Men jag tror det finns någonting i det där att ju mer jag tycker om det, desto mer benägen är jag faktiskt att gå över den där gränsen, att ta det där steget att säga de där jobbiga sakerna, för jag verkligen genuint vill dig väl.
Ja, fattar. Ur den och lite kring in på, men ni är fortfarande ett gäng människor som har en stark kultur. Hur ser du till som ledare när det kommer till er grupp att ni är bra på att ge varandra den här typen av feedback? Tränar ni på det på något sätt?
Absolut, vi tränar på det.
Ja. Nej, men har ni så specifika sparringpass där det går ut på att det vi gör nu?
Ja, okay. Varje vecka.
Mm, så pass. Ja. Yeah. Så ni har någon sittning där ni har en ritual? Liksom?
Ja, lessons learned heter den.
Ah, okay.
Så varje vecka, det vi lär oss av varandra. Och då, det är ju så, i 9 fall av 10 så pratar man om saker som har gått dåligt.
Yeah.
Vi pratar om saker som gått bra också, men... Mm.
Men det här är ju pusselbitar som jag tycker blir spännande för att man ska förstå. Hur är det möjligt för er att behålla det? Men också, hur har ni förtjänat det? Att kunna komma till en punkt där ni kan säga att vi är så nära varandra och vi har ett antal verktyg som gör att vi kan prata med varandra om de här sakerna.
Mm.
Så vi tränar på det.
Mm.
Och det är lessons learned är en sån.
Det är en sån, ja.
Om jag är ny på väg in i teamet då, eller om vi... Det finns ju större frågeställningar eller problem kan jag tänka mig i team. Alltså det händer saker som är jobbiga.
Mm.
Både i det professionella av att vi misslyckas uppnå vissa mål.
Mm.
Och så måste vi lessons learna det.
Mm.
En gräns som jag tycker är intressant att ta också när man blir mer autentisk är ju... har ni något förhållningssätt till hur mycket av sin bagage hemifrån man får ta med sig till jobbet?
Ja, vi har inga gränser för det, utan där får man ta med sig så mycket som man vill ta med sig. Men det är ju så att allt som händer i livet påverkar oss. Och när man har en kultur där man delar det som är jobbigt i jobbet, så blir det väldigt naturligt också att man delar det som är jobbigt hemma.
Men hur behåller man den här professionella liksom, jag förstår att det här händer i ditt liv, men vi kan inte prata om det så här mycket som du kanske behöver. Det har man en terapeut till, eller det måste du göra med dina vänner, eller är det så att du till och med säger, det ska du prata klart om här på jobbet? För jag tror att det till och med är så, att autenticitet tror jag till och med skrämmer vissa för att man är rädd för att nu kommer jag få hela bagaget från någon i ansiktet.
Mm.
Jag vill bara att de ska göra sitt jobb.
Mm. Men människor kan ju inte göra sitt jobb om man inte mår bra fysiskt och mentalt. Och då måste man hantera det. Men det finns ju tillfällen när man inser att du behöver professionell hjälp.
Yeah, yeah.
Och då ska vi vara som arbetsgivare hjälpa till att få det att hända. Men om jag inte kan vara autentisk och att jag inte kan känna att jag kan vara mitt 100%iga jag, att det är liksom okej att gråta på jobbet och känna att jag pallar inte nu, nu måste jag gå hem. För jag, så det måste vara okej. Annars så kommer vi aldrig kunna få ut potentialen ur människan.
Ja. Det finns en egenskap här som jag tycker är häftig, som jag kan tänka mig att medlemmarna i en grupp som jobbar så här nära varandra utvecklar. Och det är ju förmågan att kunna bära andra.
Mm.
Alltså det vill säga att jag kan gå med på att du mår dåligt. Och det kommer inte påverka hur jag mår för mycket.
Nej, men det, för det finns ju också det kollektiva i det här. Där vi... Jag är inte ensam om att bära en medarbetare som mår dåligt. Utan gruppen bär... Och det är extremt sällan som alla mår dåligt samtidigt. Det har ju aldrig hänt. Utan, så det finns ju en trygghet i att det är inte bara jag som ledare som måste bära någon individ. Utan hela teamet hjälper varandra.
Vilka problem skulle du säga är de svåraste som du och ditt team löser tillsammans? Eller behöver lösa tillsammans just nu?
Just nu är det ju oerhört svårt att se hur marknaden kommer se ut kommande åren. Hur riggar vi organisationen för det? Och det handlar ju om att vara klok. Det handlar om att vara modig. Det handlar om att ta ansvar. Så på något sätt sådär, ja, vi måste vara nyfikna, vi måste våga gasa. Samtidigt som vi måste ta ett ansvar för organisationen. Vi kan inte vara hur galna som helst. Vi kan inte riskera jobbet för våra medarbetare. Och det där är ju i de här tiderna, när det finns oerhört mycket osäkerhet i världen, så är det en betydligt svårare utmaning.
Mm. Och när ni då har identifierat det där som ett problem, säger vi, det övergripande stora som har massa såklart underrubriker. Hur gör ni tillsammans, och hjälp mig motsvarande hur en aktivitet ni kan ha i teamet är att ni veckovis tränar på att ge varandra feedback. Hur gör ni, och hjälp mig lite utbildande i stora drag, hur ser en målsättningsprocess ut? Jag förstår att ni har satt en affärsplan, ni liksom har ett antal strategiska prioriteringar. Hur sätter ni mål tillsammans?
Vi jobbar med en liten modell som heter Hoshin Kanri.
Okay.
Som kommer från Japan, från andra världskriget.
Mm.
Som är en kombination av vision och administration.
Yeah.
Där vi har satt som ledning, så har vi satt det här är våran vision, det är hit vi ska nå.
Yeah.
Sen har vi satt långsiktiga mål på det. Vad betyder det här långsiktigt?
Yeah.
Och sen sätter vi ettårsmål utifrån de här långsiktiga målen då. Så vad behöver vi göra under kommande år för att vi ska nå det här?
Just det.
Och sen så är hela teamet med och gör den här affärsplaneringen.
Just
så
det.
Utifrån de här målen där vi ska nå, vad behöver vi då göra för att kunna nå dit? Och så följer vi upp de här på månadsbasis. Vad ska vi fokusera på den här månaden? Vad behöver vi göra? Hur behöver vi prioritera resurserna? Sådär. Så att det blir ett väldigt levande och aktivt dokument, men som är oerhört framåtriktat.
Mm. Och en sån övning månadsvis, för att ge mig bara en kort liksom, innehåll i en sån agenda. Hur ser den till? Då sitter ni allihopa igen, som har gjort det tillsammans, och den agendan ser ut ungefär?
Ja, men då, så om vi har ett mål att vi ska komma närmare våra kunder, kan vara ett mål. Och då finns det ju ett specifikt mätetal. Liksom. Vi har hittat någon typ av definition, liksom, definition of done, hur mäter vi det?
Yeah.
Då kan det vara så att kundteamet sitter och säger, ja, men vad ska vi hitta på för aktiviteter för att nå det här målet? Och så bestämmer man tillsammans, vad gör vi den här månaden?
Mm. Förstår. Tack. Jag försöker få liksom en bild av...
Mm. Så att modellen heter Hoshin Kanri och X-Matrix heter själva det här dokumentet som vi jobbar i.
Just det. Så det kan man googla sig
det
fram
Det kan man
googla
fram, X-Matrix. Ja. Det är både så här visuellt, Vilket är väldigt bra. Och man ser hur alla aktiviteter hänger ihop och relaterar till varandra. Yeah. Och vi kan prioritera dem utifrån det där.
Och när ni, en fråga till då som kommer upp är, när ni har era veckovis, för då träffas ledningsgruppen träffas veckovis.
Mm.
Om du skulle försöka vikta agendan och tänka på hur mycket, om man säger uppgiftsorienterade versus relationsorienterade frågor har ni. Alltså när det kommer till exempel feedback eller prata med varandra på det sättet. Har ni en och en halv timme eller två eller hur lång tid?
Vi har en och en halv.
Men sen så dyka in i att säga, jag förstår att det såklart är beroende på om det har kommit en kris alldeles nyss eller någon stor fråga. Men om du skulle ta en average över längre tid, hur mycket skulle du säga att ni viktar relation versus uppgift i ett sånt möte?
Ja, det är nog 50-50 skulle jag säga.
Ja.
Men då vi börjar nästan alla möten med att liksom checka in var är vi som individer.
Just det.
Var har vi teamet någonstans? För det är ju vår uppgift att vara där för teamet.
Och du faciliterar mötena?
Mm. Men jag tar aktivt tar jag en roll på de här mötena att jag lyssnar.
Mm. Fattar. När vi pratar om ledarskap så är jag nyfiken på arbetsplatsen och få höra dig reflektera över post-covid.
Ja.
Det här är ju ett nytt landskap.
Verkligen.
Och hur skulle du säga att ni har anpassat er till det? Och vad tror du är viktigt att tänka på när man ska anpassa sig till det? Och vi pratar kanske både generellt men också mer specifikt i ledningsgruppsarbetet. De här mötena till exempel, är de fysiska eller kan man joina digitalt? När ni ses, hur mycket kör ni hybrid versus fysiskt när det kommer till arbetsplatsen och medarbetarna? Måste de jobba på plats vissa dagar eller kan de alltid jobba utifrån hur de själva väljer? Har ni tänkt på att arbetsplatsen ska bli mer attraktiv sen dess så att ni ska dra in dem genom att man vill vara där? De här typerna av frågeställningar, vill du reflektera lite kring det?
Nej, men, och det är ju så, det har ritats om landskapet. Och jag tror det berodde på att det var så pass lång tid.
Yeah.
Hade det varit i 3 månader så hade det varit något kort. Men människor ändrade beteenden på många sätt. Alltså, och många skaffade sig andra vanor och så vidare.
Hundar
och annat. Ja, och jag är övertygad om, vi kan inte gå tillbaka till det vi var. För det har ritats om. Och man har också sett att det finns andra möjligheter att göra saker. Så jag är övertygad om att man måste tillåta någon hybridlösning. Det kommer inte accepteras. Man kommer inte vara en attraktiv arbetsgivare om man säger att vi kräver att alla är på plats 100%.
Mm.
Så är det bara. Sen är ju jag övertygad om att det är ju, tillbaka till relationer, det är ju i mötet med människor som i mångt och mycket där magin skapas.
Yeah.
Och då måste man ju skapa förutsättningar för att mötas vid ett antal tillfällen och dagar i veckan.
Yeah.
Och det där är inte bara så att det är så här, det är strukturerat under de här 2 timmarna. Det är nu vi ska vara innovativa och kreativa tillsammans. Och så har vi en whiteboard och så är vi super... Liksom,
det blir bra stress då.
så här, ingen prestation. Nu ska vi komma på den briljanta lösningen. Utan det där händer ju i vardagen. Och det där är ju mer en kultur som man skapar där det här liksom händer. Och då så måste vi skapa miljöer och situationer och kulturer där det där får utrymme och kan hända.
Yeah.
Och vi tänker jättemycket på det här att faktiskt snarare skapa ett så att jag vill vara på kontoret.
Yeah.
Och vad möts jag av? Vad är det som händer där? Så att jag upplever någonting, jag får någonting när jag kommer dit. Och sen kan jag ibland välja att sitta hemma för jag behöver göra ett fokuserat arbete. Eller just idag så passar det mig för att jag ska bara sitta i digitala möten. Eller jag måste ringa x antal samtal och då vill jag inte bli störd. Yeah, yeah,
yeah.
Så.
Finns det några konkreta initiativ på det som du ser framför? Nu tänker jag att ni har en stark kultur. Det gör att man hellre vill hänga med varandra än man har en svagare kultur, kan jag tänka mig. Men finns det saker man utifrån ett upplevelseperspektiv kan få inspiration kring som ni har gjort?
Ja, men till exempel så är vi övertygande om att lärande är centralt.
Yeah, yeah.
Och att den enda hållbara strategin i en värld som ständigt förändras är livslångt lärande. Så vi ägnar 1,5 timme i veckan enbart åt lärande.
Okej, okay, yeah.
Och det gör vi då på torsdagmorgonar. Så jag kommer precis ifrån en lärandesession.
Mm-hmm. Så då har ni någon session eller pass där ni...
Ja.
Någon i teamet eller utifrån beroende på liksom?
Exakt, det kan vara både och. Där vi bara fokuserar på att lära oss. Och det vi gjorde första halvåret så fokuserade vi bara på att lära oss att lära. Vad är det? Mm-hmm. Hur lär vi oss?
Mm.
När uppstår lärande?
Ge mig någon key takeaway från vad du har lärt dig om att lära sig. Som kommer blow me away.
Som kommer blow me away. Yeah. Nej, men det där finns ju hur mycket forskning på som helst. Men att man faktiskt återberättar saker och ting.
Mm.
Gör ju att jag lär mig mycket bättre. Att jag gör saker och ting i olika miljöer. Om jag ska lära mig någonting. Att jag behöver... sitta i olika miljöer för att göra det.
Yeah.
Ja, att det finns ju massor av tekniker och sådär. För...
Du blow them inte away.
Nej, förlåt. Nej. Det är ganska basic. Men, när man...
men du gav mig ändå... Jag kände förstärkning av saker jag tänkt på.
Ja, vad bra.
Så att jag...
Mm.
Det var bra råd.
Men det här kan ju du säkert ge mig mycket bättre råd.
Vi ska inte gå in i det nu. Jag har jättemycket jag vill prata med dig om.
Ja, förlåt. Ja.
Vilka är några drag hos dig som dina medarbetare förmodligen inte orkar med och inte borde orka med hos dig?
Alltså jag är ju jäkligt jobbig, jag fattar ju det. Jag är ju så här intensiv och så här, jag kan hitta på 1000 saker på en dag som är så här, var knasiga grejer.
Yeah, yeah. Ge mig exempel på en knasig
grej. Nej, men alltså så här, hitta på så här bus och så här, hitta på... affärsgrejer och så här. Och sen så inser man att det kanske inte var så himla smart.
Yeah,
så det är så.
Men det är lite kul, men det är för mycket av det.
Ja, men jag kan nog vara lite för mycket faktiskt.
Yeah, yeah,
och lite för på kan jag säkert vara.
Yeah.
Så det är lite jobbigt. Och sen så är jag lite jobbig, för jag är lite svårt. När jag går in i någonting så är det lite svårt att släppa det. Och det är ju, om man är så här konkret. Nu är vi tillbaka på allt det här liksom... nu åker vi ner där ändå. Men jag kan ha svårt att släppa ett samtal även fast jag är kissnödig.
Yeah.
Och då kan det vara så här att jag måste gå in på toaletten och fortsätta prata. Och det har hänt att jag har kissat med öppen dörr, för att det är så viktigt att det jag säger kommer fram.
Jag skulle nästan kunna gissat på det här.
Ja.
Jag har gissat på.
Ja, förlåt, nu var vi där igen. Det är så här toalettgrejer.
Men också första gången som någon är med om det, hur deras reaktion ser ut när de går till HR och säger: jag har varit med om en sak. Vi måste prata om det här.
Vdn kissar dem öppen.
Ja. Ja. Är det alltid så här? Också kul också, intro ifall man kom till kontoret första gången. Då sitter du där med öppen dörr bara och välkomnar. Otroligt obehagligt.
Det kanske inte skulle vara så kärleksfullt man tänker efter.
Också väldigt sjukt om du skulle sagt det här. Det här är kärleksfullt ledarskap. Jag orkar inte.
Vi släpper det. Ja. Men det har hänt. Ja.
Vad är... Jag kan tänka mig att det här är svårt för dig att svara på. Men jag ställer den ändå.
Mm, mm.
Vad är ett beslut som du hade velat spola tillbaka och gjort om, som du vet hade förändrat väldigt mycket till det bättre för dig? Du förstår varför jag trodde att det var svårt att svara på.
Mm. Och det är svårt att svara på. För man vet ju att det är lite som en sliding doors liksom, på något sätt. Det man gjorde... ledde ju till någonting som ledde till något annat. Hade jag gjort på ett annat sätt så hade det...
Jag fick nys om att det här var ditt perspektiv. Så vilket jag tycker är hälsosamt. Men det är fortfarande intressant om du fastnar i någonting.
Ja. Men och... jag är nog som person inte så mycket så där att jag tänker så. Men tänk om jag hade gjort så här istället.
Yeah.
Utan på något sätt att... nu är vi där vi är. Vad gör vi med det här? Snarare.
Så det du säger nu är att du kommer inte på någonting?
Jo, det gör jag. Nej, men så här, skulle vi ha startat vår verksamhet i England? Nej, absolut inte. Ja. Men lärde vi oss av det? Absolut, det gjorde vi.
Fattar. Hur utvärderar du ditt eget ledarskap? För det jag upplevde i början när du sa att ni har mål på hur ni mår Men det är inte de klassiska, det vill säga formulär som man sedan assessar och tittar på. Har ni någon typ av matrix eller sätt att mäta hur bra ni är som chefer eller ledare?
Ja, men vi gör det faktiskt på samma sätt. Att medarbetarna får alltså den här raka feedbacken.
Får du den? För det kan jag tänka mig att det är svårt när man är en stark och intensiv person. Men också bara generellt för att du har makten. Att människor tar snacket med dig.
Ja, men jag har ett fantastiskt en fantastisk ledningsgrupp.
Yeah. Så du känner att det
är... Ja, men absolut. Och de är raka med mig.
Och hur skulle du säga på samma sätt som frågan är, hur vet man hur man mår? Hur vet du om du gör ett bra jobb?
Och den där är ju så här, vad är ett bra jobb? Jag vet att när jag är för på och för drar på för hårt, vilket jag gör ibland, då tappar jag perspektivet. Jag blir extremt målfokuserad.
Mm.
Och då blir jag inte lika empatisk. Jag blir inte lika närvarande. Jag har inte förmåga att ge lika mycket till teamet. Och det här spontana, kreativa försvinner till viss del. Och per automatik så skapar jag stress hos andra.
Fattar. Projicerar stress till och med.
Ja, ja, det gör jag absolut.
Din känsla av tryck i din kropp lägger du på andra liksom.
Ja, och... Det kan ju vara det här att jag känner att fasen, nu är det lite tuffa tider. Nu måste jag måste trycka på lite mer. Och då kan jag lätt liksom trycka lite för hårt.
Just det. Och då blir du, för att svara på frågan igen då, hur vet du att ditt ledarskap är bra? Det där har du lärt dig genom att nu har du människor runt dig som säger, hörru, liksom, backa.
Ja, och, jag känner det faktiskt i kroppen själv också. Jag vet när jag liksom,
just det.
Och ibland så får jag feedbacken först och ibland så känner jag det själv först.
Brukar det ofta vara så att det har hänt en dag då eller i ett möte så kör du så och sen så börjar de här tankarna komma av att det där var nog för mycket?
Ja, men det kan del absolut vara i ett möte när jag känner att så här, nu blir jag lite för på.
Hur gör du då?
När jag känner det?
Ja. Ringer du upp någon då?
Absolut. Efter, absolut.
Jag är ledsen för det där.
Ja.
Just det. Så man har även varit med om man jobbar nära med dig, att du korrigerar dig själv i relation
till andra. Absolut. Ja, absolut. Det händer ganska ofta. Nej, men att man inser...
Men är det nytt för dig också? Eller har det alltid varit
så? Nej, men det har alltid varit så. Och jag är en sån person som... Jag tycker inte om när det finns ett skav.
Mm.
Och då är det för mig så här, jag känner att jag... Och det kan vara att jag faktiskt inte... Jag känner det, men jag vet inte.
Yeah.
Men då ringer jag hellre och säger så här, du, fasen, jag känner att det är ett skav. Jag vet inte, liksom, vet du vad det är?
För otroligt bra egenskap. Inspirerande. Vad är den svåraste konflikten du har ställts inför? Med någon annan, eller i ditt team?
Ja, en jättesvår grej faktiskt, som jag ställts inför. Nu är det många år sedan, men det var min syster var anställd på det här AI-bolaget.
Okej, okay, yeah.
Och sen så skulle vi göra oss av med konsultverksamheten där hon ingick i. Och vi behövde avskeda henne. Och hon var mammaledig.
Mm.
Det var faktiskt ganska tufft då att vara liksom med den relationen. Och det var svårt.
Och jag kan tänka mig att du har haft flera tuffa konflikter. Vad skulle du säga att du har lärt dig av dem? En sån, det här skavgrejen, att ringa upp någon och rensa, kan jag tänka mig.
Mm.
Finns det nog fler såna lärdomar från tuffa konflikter?
Ja, men jag tror att det är viktigt att man är ärlig med sig själv. Att man känner efter, var är jag i det här? Och ibland är det ju så att... Eller ofta är det ju så att ett beslut är ett beslut som inte har någonting med varken personen, den personen eller mig att göra. Och ibland är jag okej med beslutet.
Mm.
Ibland är jag inte okej med beslutet. Men var är jag i det? För då kan jag hantera det på ett annat sätt när jag sen möter den konflikten.
Förstår. Det finns en form till jag är intresserad av. Jag börjar lära känna dig.
Mm.
Jag är intresserad av hur gör du ifall jag har betett mig på ett sätt som inte är okej? Och som inte lirar med vad du tror på eller värderingarna vi har. För jag förstår hur du reglerar dig själv i relation till att du har gått för långt kanske. Eller jag kan inte se framför mig hur du kan stå upp för vad som är ett beslut nu.
Mm.
Men vad händer ifall du ska reglera mig?
Och nu kommer vi tillbaka till den här det kärleksfulla ledarskapet. För om du har gjort någonting som jag inte tycker är rätt, då vill ju jag att du ska få till en förändring. Och om jag då skulle gå in i en sån konversation med dig, där jag ska tillrättavisa dig, då kommer du direkt att sätta upp dina försvarsmurar och antingen gå till attack eller bara sätta upp en grym liksom, försvarsmur liksom, för dig själv. Men om jag istället går in i det samtalet med att jag genuint vill att du ska bli bättre, då måste jag ju kommunicera på ett annat sätt. Jag måste ju få dig att förstå vad det får för konsekvens när du agerar på det här sättet.
Mm.
Vad händer då? Och hur skulle man kunna göra det på ett annat sätt? För att man vill ju, alla människor vill göra bra.
Mm.
Alla människor, de flesta människor vill göra bra.
De människorna som du åtminstone sett till att du jobbar nära.
Ja,
yeah, yeah.
Ja. Man vill göra ett bra jobb. Man vill vara bra med andra människor.
Mm. Så utgångspunkten att i samtalet att man kommer in med välviljan där och mindre en känsla av tillrättavisande.
Ja, och det där måste man aktivt jobba med. Man måste verkligen gå in i det där med en... Jag måste sätta mig själv i det där modet. Så här, med en varm känsla.
Mm.
Jag tycker om den här personen.
Yeah.
Och hitta så här, det är en situation som har hänt, men jag tycker om den här personen. Hur hanterar jag det här samtalet? Så det där är ju, det är tough love. Men det är oerhört viktigt, för om jag inte hanterar det där så kan ju det där eskalera. Och det dels kan det bli ett mycket större skav mellan oss, för jag går och retar mig på dig för att du gör det där. Och så blir det liksom negativa spiraler av det där, eller du fortsätter sprida din liksom dynga på andra människor. Det blir inte bra för dig, det blir inte bra för andra. Det mest kärleksfulla är att man hanterar det så fort som möjligt.
Ja, det var nästa fråga. Det är väl den uppfattningen jag får också. I din vardag och agenda så handlar det väldigt mycket om att vara incheckad i människor.
Mm.
Det vill säga att kunna fånga de här snabbt. Inte låta det gå någonstans eller låta det bli någonting som andra människor pratar om och sådär.
Nej.
Ja, jag förstår. När hade du svårast att motivera dig själv för att göra någonting? Och hur höll du ihop det?
Ja, men jag har gått igenom ett ganska tufft år. Jag har gått igenom skilsmässa. Och jag och min exman jobbar ihop.
Aha.
Så det är att då gå till jobbet, vara ledare.
Mm.
Det har varit tungt många dagar faktiskt. När man egentligen bara vill liksom krypa ihop som en liten boll och ligga i soffan och...
Ja, oh, wow. Det är tufft.
Ja, men det var tufft.
Mm.
Men då finns ju en enorm trygghet i att komma till jobbet med ett helt team av fantastiska människor.
Yeah, yeah.
Och i allt det där, när det är tufft, oavsett vad man har för utmaning, att våga vara sårbar skapar ju en helt annan relation med människor.
Yeah.
Och det skapar också förutsättningar för att i det kunna prestera. Nej, men när du får vara sårbar, du får släppa ut det där, då har du ändå förmåga att faktiskt kunna göra det du ska göra.
Just det. Hur nära jobbar ni varandra i organisationen?
Han är en del av ledningsgruppen.
Oj, ja.
Så vi jobbar nära varandra. Han är...
Yeah.
Ja, han var ju med och startade bolaget, även om han inte var med de första 3,5 åren. Ja.
Och hur, om jag får fråga, kommer man fram till ett sånt beslut?
Att gå skilda vägar?
Ja.
Ja, men jag tror vi har haft för mycket jobb och för lite kärlek i livet. Yeah. Och det blir väl lätt så när man jobbar tillsammans. Och sen, men det är ju ett oerhört svårt beslut, såklart. Men på något sätt har det varit, ska jag säga, a blessing and a curse att vi har jobbat ihop. Vi har hela tiden behövt ta hand om varandra på något sätt i jobbet, samtidigt som det har varit fruktansvärt jobbigt många dagar att möta den som man faktiskt inte längre ska leva ihop med.
Mm. Jag tänker att många kan stå i de frågorna och leva med dem. Hur kommer man fram till att det är rätt? Tillbaka till din beslutsekvation av hjärna och hjärta. Hur har du tagit hjälp i att bolla med någon annan? Hur ser beslutsprocessen ut? Jag förstår att den är känslosam.
Ja, nej, men det är ju... Och det är ju vi har levt ihop i 28 år.
Ja, ett helt liv.
Ja, ett helt liv, verkligen.
Ja.
Så det är... Men det är ett jättesvårt beslut. Så att, och jag är ju en sån person. Jag pratar ju med jättemånga människor. Och får hjälp i det där. Men sen är det ju ett beslut som man tar, som man inte tar själv. Utan man, det är ju någonting som man... i någon mån tar tillsammans.
Det är stort också. Men,
ja,
att man kan göra det tillsammans, tänker jag.
Ja, även om det är... Jag tror man liksom... Vissa dagar så känner man att jag vill inte. Och vissa dagar känner man att jag vill. Och så det blir någon typ av sådär drag.
Mm.
Ja, tills det en dag blir så här. Nej, nu tas beslutet.
Ja, och då var det klart, känner du?
Ja.
För det är också den frågan jag tänker att man, om man pendlar, vilket många gör liksom, i så stora livsbeslut.
Mm.
När är det klart? Liksom? När har du någon filosofi eller erfarenhet från att nu gå igenom ett så stort och liksom, utmanande beslut? När vet man?
Ja, men det kommer ju till en punkt när en person, en av parterna säger, nu är det. Så att sen tror jag att det där... Det är säkert olika för olika personer hur det är. Men det är ju såklart väldigt fram och tillbaka under en period.
Mm.
Och det är det säkert för många. Även om man inte pratar om det så är det säkert känslomässigt så.
Yeah.
Att man velar i det där. Är det rätt? Är det här? Hur ska det bli?
Och när beslutet väl liksom var fattat.
Mm.
Hur har du jobbat med någon form av reboot eller nystart? Eller en känsla för vem är jag nu?
Ja, men jag är återigen en extremt känslomänniska.
Yeah.
Så jag har tagit precis varenda känsla i det här. Du vet, så här, bam, där kom den.
Yeah.
Bam, där kom den. Och så där, bara så här, men vad är det här? Liksom, varför känner jag så här?
Mm.
Och grävt. Så jag har verkligen varit längst ner i avloppsröret.
Yeah.
Men haft fantastiska människor runt omkring mig som också har hjälpt mig att få prata om det, få vrida på det, få liksom utmana det. Men jag har grävt i mig själv och det är ju en process. Men det är ju oerhört utvecklande.
Ja. Det verkar som att du ger dig själv den tiden ändå för att kunna göra en omstart. Liksom.
Ja, men det har jag gjort.
Yeah.
Jag har gett mig själv den tiden.
Samtidigt som du jobbar som en galning.
Uh-huh.
Det är ett stort projekt alltså. Häftigt. Jag tänker på stress, utmattning, ja, energi. Vi är i en kultur just nu där många känner att de inte är tillräckliga. De är ändå väldigt upptagna av en massa skärmar. Och mångas kroppar fungerar inte så bra som de skulle vilja. Det är svårt att få livet att gå ihop.
Mm.
Har du en egen relation till utmattning?
Nej.
Liksom,
Nej, jag har inte vad jag vet varit nära den. Men jag är medveten om den.
Just det. Du har, och det blir frågan också. Har du några råd eller... kan vi komma till nummer två. Nummer ett, har du något eget krispaket som du skulle kunna kalla det för? För när du känner att nu är det mycket, först då vilka signaler på mycket har du?
Mm.
Och sen då, hur översätter du det i det här måste jag göra nu för att komma tillbaka på banan, om vi kallar det för det.
Ja, nej, men, och då kan vi ju faktiskt liksom komma tillbaka till lite, dels det här när jag blir för på. Då är ju så, då är jag ju verkligen pumpad av både dopamin och kortisol, liksom mm. sådär.
Yeah.
Och då vet jag att jag behöver dra ner på de där nivåerna i kroppen. Och precis på samma sätt som när, ja, men det här när man går igenom en skilsmässa, det liksom, yeah. vad behöver man då? Så, och mycket så är det så här, back to basics.
Mm.
Så här, det är mat,
yeah, yeah.
det är träning mm. och det är sömn.
Mm.
Så det gäller ju för båda egentligen de här situationerna. Att man måste få det där att funka.
Yeah.
Jag måste sova mina 8 timmar. Jag vet att det är det som min kropp mår bra av. Jag måste träna. För det, jag behöver få utlopp för energin. Jag behöver fylla på med endorfiner. Jag behöver liksom känna det där i kroppen. Och sen att äta liksom regelbundet och äta bra mat. Det är ju sådär, det är så här basics, det behöver jag göra.
Yeah.
Men sen också när jag då är det här för på, då vet jag att jag behöver dra ner på det där. Så bara, då är det så här, bort med alla skärmar på kvällstid. Promenera gärna ut i skogen, natur.
Yeah. Yeah.
Behöver göra långsamma saker. Jag behöver läsa en bok istället för att som sagt titta på någon Netflix-serie.
Yeah.
Jag behöver lägga pussel istället för att, ja. Så.
Du går med på den där tröskeln som är då, det här vill man egentligen inte göra, men jag gör det.
Ja.
För att jag har lärt mig.
Liksom, ja. Ja, men jag aktivt trycker ner mina egna liksom dopamin och kortisolnivåer. Så det är...
Påverkar det din kalender någonting? Bokar du liksom av eller bokar du om? Eller?
Ja, men när det blir så där, då vet jag att jag behöver skapa mer luft i kalendern.
Yeah.
För när jag är för på då, då fyller jag hela kalendern. Då är med möten.
Mm.
Och sen så allt som man behöver göra efter mötena, eller det gör jag på kvällstid. Just så det är då liksom, då kan det ju vara 80 timmar i veckan som yeah. jag trycker på.
Just det. Finns det någonting du har lärt dig om dig själv genom det här? Alltså några, kallar det för hacks då, eller liksom tips eller råd som du tänkte, jävla vilken effekt det här har, som jag inte trodde. Eller, det här är ett behov jag har som jag kanske inte kopplade ihop med att jag blev trött. Någon, kommer du att tänka på någonting?
Ja, men det här att verkligen aktivt trycka ner dopaminnivåerna,
yeah.
det är någonting jag har börjat med senaste året.
Just det. Att göra grejer att, som du inser är långsammare eller du inte
ja.
Rider samma kick.
Precis.
Och checkar ut ur den fast det inte alls är bekvämt.
Nej, så, precis. Ja. Så förut har jag nog mera sådär, amen, att jag tycker det är skönt att ut och skotta snö och så här, klippa gräs och sådär. Bara för att, ja men då vet jag att då kan jag gå och tänka lite samtidigt som jag gör någonting. Men jag har inte tidigare aktivt gjort aktiviteter för att sänka de där nivåerna. Det gör jag idag.
Snyggt. Hur skulle du säga att ditt arbete med din kalender har utvecklats över tid? Har du blivit bättre på att boka din kalender? Och vad är några av insikterna från att göra det bättre?
Jag vet inte om det faktiskt blivit så himla mycket bättre.
Nej.
Utan däremot så har jag ett större tillit till att jag kan hantera situationer som gör att jag blir väldigt sällan stressad för det. Utan jag vet att jag har tillräckligt mycket liksom med mig i bagaget yeah. för att kunna liksom lösa en grej. Och jag vet att jag också, ja men till exempel som jag ska göra en ny presentation. Det jag gör då är att jag ganska tidigt i processen liksom planterar det där bak i huvudet. Att nu ska jag, ja men som nästa vecka, då ska jag göra en presentation om hopp.
Mm.
Och det har jag aldrig gjort förut. Då planterar jag in den där och så vet jag att nu kommer min hjärna gå och tänka på det där utan att jag faktiskt aktivt behöver sitta ner och bygga presentationen. Och sen så så lägger jag små pusselbitar i hjärnan och kanske skriver ner några små anteckningar och till slut har jag liksom skapat den utan att jag faktiskt sitter ner. Det gjorde jag nog för 10 år sedan. Hade jag skapat en presentation om hopp för 10 år sedan, då hade jag försökt stänga in mig i ett rum och bara såhär, ni ska på en presentation om hopp. Och sen, ja. Hur gör du?
Jag kan relatera jättestarkt. Det var därför jag log också när du pratade. Absolut så. Att jag dels slutade gå med på att jag skulle vara pressad dagen innan. För ganska många år sedan. Jag inser hur jag pluggade i skolan. Och jag hatade den där stressen. Alltså jag blev bara bra dagen innan.
Ja, ja.
Och sen så började jag inse att jag vill inte leva mitt liv så. Så saker ska vara mer proaktiva med längre tid. Och i början för att komma igång med vissa saker så behövde jag tvinga mig själv boka in det i kalendern för att ens förbereda det. Men nu med att jag börjar få igång min motor på något sätt så gör jag precis som du beskriver. Mm. Jag vet att det där kommer hända och då går jag och gör lite små notes regelbundet.
Mm.
Så absolut så. Vill du ge mig några nuggets kring hopp då? Vad kommer du prata om? Ge mig en slutsats som du känner, den här kommer blåsa någon av stolen.
Nej, men så
det en liten ribba jag sätter.
Men det kan ju inte avslöja, men det kommer faktiskt kommer ju handla
inte
om
avslöja, den är hemlig. Nej. Alltså.
Ja,
men du släpper den helt. Okay.
Ja, okay.
Mm. Några snabba frågor då, lite avslutningsvis tänker jag. Jag har lärt mig att livet handlar om relationer. Så följdfråga, vilka relationer är du trött på just nu?
Oj. Och det här faktiskt blir lite spännande. Förlåt, nu blir den ju inte så kort.
Okay. Men försök att göra den kort då. Okay. Det är ändå uppgiften.
Jag är trött på det som man satt fast i. Att man gjorde bara för att man gjorde när man var ett par.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan. Som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena. Ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se/arena, där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du kan inte leva utan kärlek.
Nej.
Nej. Hur vet man om man är kär i någon?
Och det känns i hela kroppen.
Du får inspiration från Brené Brown. Mm. Vad har hon sagt som du ofta tänker på?
Sårbarhet. Att våga vara sårbar. För det är det som är grunden i att bygga djupa relationer.
Du dricker ju 5 koppar kaffe om dagen, som du vet är för mycket. Varför fortsätter du?
Det är gott.
Du har 4 timmar skärmtid om dagen på din telefon. Vad är målet?
Faktiskt inte satt något mål, men det borde ju vara att ha mindre.
Okej. Ja. Då har vi målet mindre än 4 timmar. Du har typ alla sociala medieappar på din telefon utom TikTok.
Mm.
Och använder LinkedIn mest.
Mm.
Vad är det bästa med LinkedIn?
Jag tycker det är ett bra sätt att kunna hålla koll på affärskontakter. Och jag tycker att som ofta så är nivån på det som skrivs rimligt okej.
Du kör iPhone och Mac.
Mm.
Har du tvingat hela bolaget att göra samma sak?
Nej.
Du äter D-vitamin, omega-3 och kollagen som kosttillskott.
Mm.
Vad ger de dig? Har du fått en bättre hy till exempel?
Ja, men det vill jag ju tro.
Ja. Är du fåfäng?
Ja, absolut.
Du tränar 5 gånger i veckan. Vad är det för typ av träning och vad är målet?
Jag är en allätare. Jag tycker om allsidig träning. Jag spelar innebandy, jag tränar jättemycket karate.
Wow, jag, karate, älskar.
Ja, jag löptränar, går på gymmet. Målet är att må bra.
Mm. Är du säker på att 5 gånger i veckan inte är för mycket?
Ja.
Hur vet du det?
För jag mår bra av det.
Du kan inte komma på vad den största besvikelsen i ditt liv är. Men du kan säkert komma på något i stunden. Vad är det då? Vad är besvikelse i ditt liv den senaste månaden?
Alltså jag får säga att jag är lite besviken på mänskligheten. Fan, är vi inte bättre än så här? Det är helt sjukt. Det är liksom typ Armageddon ute i världen. För vid millennieskiftet hade vi i princip utrotat världssvälten. Det var inga större blodiga konflikter i världen. Och så nu bara, vad håller vi på med?
Word. Du behöver 7, helst 8 timmars sömn per natt för att fungera.
Mm.
Får du de timmarna den senaste veckan?
Ja.
Hur sover man bättre?
Kallt i rummet. Jag älskar, jag har som iglo i sovrummet.
Du är mest stolt över dina barn i ditt liv.
Mm.
Varför är du stolt för dem?
De är så jädra coola att få ha varit en del av att bygga 2 stycken fantastiska individer och göra dem till det de är idag. Så jäkla mäktigt.
Ja, fint. Och vad härligt att du blev så berörd. Vad är ditt nästa stora mål då?
Mitt nästa stora mål är att faktiskt göra något annat än det jag gör idag. Att sådär hitta min nya plattform.
Coolt. Vad blir då ditt nästa bolag som du kommer starta?
Med 100% säkerhet så kommer det bli någonting som faktiskt gör världen bättre.
Mm. Och om du skulle tipsa om någon annan du vill lyssna på i den här podden, vem skulle det vara då?
Sofie Fransén.
Tack för att du ville komma.
Tack för att du var här. Vilken härlig stund.
Verkligen. För att få daglig inspiration, reflektioner och push att utvecklas som människa så följer du mig på Facebook, LinkedIn, Instagram och TikTok där jag heter Johannes Hansen. Och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka, ja då kan du printscreena podden, posta i din story och tagga någon som du tycker borde lyssna på det här avsnittet. Men se också till att göra din mentala träning till en rutin så att du får utmanande syre regelbundet. Det gör du enklast genom att börja prenumerera på podden så att du får notis varje gång jag släpper nytt avsnitt. Jag är stolt över att tusentals människor tagit sig utanför sin trygghetszon efter att ha läst mina böcker eller gjort min kurs online. Och nu är det din tur. Är du redo att ta nästa steg i ditt liv? Ja, då ska du gå in på johanneshansen.com nu direkt. Tack för att du gör din egen och min värld större.